In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Då var det måndag och vi hälsar välkomna till Sillypodden, Sportbladets alldeles egna podcast om det här med fotbollsrykten, övergångar, silly season som vi kallar det. Ett ganska etablerat begrepp nu för tiden får vi ändå säga. Patrik Bränning sitter snett mitt emot mig och helt mitt emot mig sitter Fredrik Jönsson. Välkomna till poddstudion. Nu är vi tillbaka i poddstudion får jag säga. Tacka alla som kom till trädgården förra veckan.
Ja, det var härligt. Vi var tvungna att slänga in dig igen för att vi kan inte ha dig i trädgårdar och på andra utrum för länge. För då börjar det gjutas pallar och
börjar bli så jävla trött och gammalt det där skämtet.
Alltså.
Jag blir så jävla trött och gammalt det där skämtet.
Ja, jag vet inte. Jag var ju petad från trädgården. Jag får ju bara sitta i det här lilla rummet. Så jag har inte så mycket att tillägga där.
Nej.
Jag är hellre i din trädgård, tycker jag.
Ja, vad härligt. Den trädgården. Du missade inte regnet i alla fall. Det öste ju på
oss.
Det var karma.
Nej, jag tyckte lite synd om det när jag sa att det började regna. Men nej, trevligt.
Mm. Vi ska prata om Ronaldo idag. Kommer det som en överraskning? Nej, det gör det förstås inte. Världens största ja, precis. Cristiano Ronaldo, den smala Ronaldo, världens största fotbollsstjärna har aviserat att han kan tänka sig, inte bara kan tänka sig, han ska lämna spansk fotboll. Han gör en Sergio Ramos kan vi diskutera. Eller ligger det någonting lite mer i det den här gången än att han bara ska liksom jacka upp sin lön några snäpp? Han har ju en rätt tung skattesmäll att se framför sig som han väl antagligen vill ha lite hjälp med till exempel. Vart ska vi börja i den här soppan? Du har ju skrivit en krönika idag, Patrik, om det här.
Ja, jag är väl lite trött på honom och på alla de här
men då kan du börja.
Spelarna. Ja, kanske det. Även det känns, alltså, du säger Sergio Ramos, han har gjort det. Messi har gjort det, Neymar har gjort det. Ronaldo har gjort det en gång tidigare också. Både Messi och Neymar använde ju skatteproblematiken. Så de gillar att hänvisa det till som skäl till att de ville bort från Spanien och Barcelona innan de fick nya kontrakt. Messi ska ju krita på sitt nu. Det känns som Ronaldo, han har ju råd att betala det utan några som helst problem, men det känns som han vill att någon annan ska ta på sig skulden, kanske någon annan betala av det. Och sen så ska ju Messi skriva på ett nytt kontrakt nu också och lär ju höja sin lön, så han kliver om Ronaldo i den där lönerankingen, och det tror jag också att Ronaldo vill få kompenserat för. Varför skulle han lämna Real Madrid och gå till ett Manchester United som ingen vet hur bra de kommer vara nästa säsong? Och han har redan varit där, han kan bara förstöra det arvet liksom.
Bo i Manchester med, jag vet inte, jag var där nyss, jag känner att Madrid känns roligare. När det beror på pengar känns det så otroligt vrickat när det är en spelare som Ronaldo som tjänar mer utanför fotbollen på alla avtal han har där också. Men rik vill väl ha mer. Man vill väl.
Ja, mycket vill ha mer. Det är ju onekligen så att mycket vill ha mer. Oavsett hur det här nu liksom så här planar ut och vad som händer, så är det ju slutändan så att Ronaldo går ju rikare ur det här än vad han gick in i det.
Nu är det som är så vidrigt, han kan göra som han vill liksom. Ändå leker, han leker ju med.
Det finns ju ingen förlust i honom, för även om det skulle bli så att Madrid säger ja men gå då, Manchester United kommer ju betala en ännu högre lön förstås. För att de blir tvungna att göra det, och de kan, och så vidare.
Han har gjort sin film också och hela den biten. Jag vet att vi diskuterade det här med att Zlatan ville gå till MLS efter att han har varit i Premier League, så att han får de här stora som väcker i alla fall ögon från hela världen, så att han kan göra sin film sen. Men den har Ronaldo redan gjort, även om den var väldigt speciell och väldigt vinklad på hur fin och skön han var och inte så mycket annat. Men jag vet inte, alltså, det vore väldigt konstigt om man flyttade på. Jag kan inte hitta en klubb eller ett liv och sådär som skulle vara bättre för honom.
Han är ju så prestigedriven också. Allt handlar ju om Ballon d'Or och Champions League, och Champions League handlar ju indirekt för honom om att han ska vinna Ballon d'Or förmodligen, för att det är ändå det de skanderar direkt när de vunnit Champions League och så. Men han har ju inte en bättre, alltså det är ju Real, de gör det just nu. Varför skulle han lämna dem då? Det är klart han kan gå till USA sen, absolut, för att göra sina marknadsvinster, men då vill han ju avsluta på liksom ett, som en jävla segrare och rida ut ur Europa som liksom världshistoriens främste fotbollsspelare. Det gör man ju inte genom att gå starta om ett Manchester United-projekt nu liksom, när han har kanske 2 år kvar på toppen.
Man kan ju bara misslyckas genom att gå tillbaka. Ja. Alltså jag förstår inte det. Det finns några riktigt stora klubbar i världen och han spelar redan i en av
den största.
Ja, så att jag menar,
alltså. Och grejen med Real Madrid är att de har ju har gjort någonting som ingen har gjort förut. De har tagit 2 stycken raka Champions League-segrar. De är ju mer nummer 1 i världen nu än vad de någonsin har varit.
Och det går ju stilbra för honom. Han vinner ju liksom Ballon d'Or, han vinner EM bara för att flytta på sig. Det är klart att han vill gå förbi Messi när det gäller Ballon d'Or. Då är det bättre att han stannar kvar där än att gå till Premier League alltså.
Nej, men han vill, jag är helt övertygad om att han vill vara kvar. Det känns det bara. Men det man önskar att någon gång liksom, att någon bara kan call the bluff och bara, att de bara skickar ut honom nu. Det är så jävla vidrigt. Han håller ju dels United fansens liksom förhoppningar. De utnyttjar han ju fullständigt. Ut och flörtar med PSG fansens förhoppningar också. Sen samtidigt som Real fansen, som man ju har ganska problematisk relation till. Men han leker med dem också. Leker med hela Real Madrid, som visar ju det världens största klubb, att de bara accepterar att det fortgår och sen ger honom några extra miljoner som plåster på såren för att han har bråkat och liksom hängt ut deras namn och gjort dem, liksom skämt ut dem lite offentligt genom att hålla på så här. Någon får ju någon gång bara säga att vad fan, vi är världens största klubb, vi är större än vad du är. Du kan inte hålla på så här, du är inte välkommen här längre. Det hade varit ett så kraftfullt meddelande, för nu är man ju, det är ingen som tror på det här längre heller. Man har ju sett alla göra så här.
Jag hade velat också se den här skallningen av Zidane på träning. Nu får det vara nog och sen ligger Ronaldo ner och sen är det över. Liksom, där har du dörren, nu kommer inte tillbaka. Det var ju magnifikt. Så får vi en ny staty också. Det är ju
helt med på den.
Ja. Det köper vi. Nej, men vi måste ändå, eftersom det här är Sillypodden, vi måste ändå dra den här spekulationen hela vägen in i kaklet. Om han nu skulle få foten ifrån Real Madrid, om de känner att fan, du är 32 nu, du har gjort dina bästa säsonger, vi behöver bygga ett nytt lag, 1,5 miljard från Manchester United skulle liksom smaka fågel just nu.
32 år, det är så
liksom det här, jag menar, att de överhuvudtaget, när de betalade världsrekordsumman, skulle göra en vinstaffär rent ekonomiskt på den i slutändan. Det har de ju inte räknat med. Så att, ja men helt plötsligt så fattar de det beslutet. Ja men visst, United betalar de här 1,5 miljarder kronorna som det har diskuterats kring. De får in det här och de kan bygga om sitt lag, som ju inte behöver byggas om heller, för att det är faktiskt ganska bra i alla lagdelar som det är. Men det är klart att det ska in nya Galacticos, så det kan vara svårt, du vet, stora skuggor och det är svårt för andra och sådär. Hur ska vi då placera Ronaldo i Manchester United? Vad händer med det laget om han skulle hamna där? Om vi börjar det. Kan Manchester United betala det här 1,5 miljarderna? Kan de har ju pengarna till det.
De lär ju sälja tröjor sen också, som man alltid gör.
Ja, det där. Ja. Alltså, och sen om de nu mot all förmodan i världen eventuellt skulle ha några problem med det, så slipper de Zlatans lön nu och så skulle de kunna be Wayne Rooney liksom lämna och så försvinner det lönet.
Ja, du slår ihop Wayne Rooney och Zlatans lön för förra säsongen.
Ja, så har Ronaldo.
Och där har du Ronaldos lön. Världens bäst betalde. Ja. Sådär, han går väl till och med om de värsta Kina kontrakten där, skulle jag tro.
Men det känns som att han flyttade in centralt i Real en del.
Det blev ju som ett tvåmananfall.
Ja, exakt, och det skulle väl vara så i United också.
Jag tror knappast han tar en kant.
Nej, han går inte ut och lirar där. Rashford ligger framför, ja, så det händer inte.
Han tar tillbaka högerkanten där i 4-4-2, ja. Sir Alex kliver ner från läkten och visar hur det ska göras. Nej, det kommer
inte
hända.
Men det är väl ingen, alltså, får Ronaldo bygga om laget efter Ronaldo, det är ju inte svårare än så. Det är ju bara att göra det. Det är klart de köper honom och får möjlighet. Det är klart de plockar in honom. Det är klart de blir bättre med honom och får möjlighet. Det är klart Real blir lite sämre med honom, utan honom. Det är klart det är så.
Men tänk, som sagt, som du var inne på, om de skulle skicka Ronaldo efter att de ändå har fått betalt väldigt mycket för honom. De har ju vunnit Champions League och hela den här biten, och de har ju dragit in pengarna som de har lagt för honom. Och så plockar de in en ny anfallare. Jag vet inte om vi sett att de skulle plocka Mbappé. Och så får de ändå ut samma sak, för att det var snyggt det hade varit. Om det hade gått att göra det.
Alltså som jag ser det, så är det ju guldläge för Real Madrid. Jag menar, det är ju säljläge.
kommer att släppa han,
de får ju aldrig de här, de får ju aldrig de här pengarna. Han kanske är lika bra nästa säsong. Han kanske inte är lika bra nästa säsong. Han kanske, ja men du vet, förr eller senare så kommer ju åldern börja ta ut sig rätt även på en så vältränad
kropp. Det är rätt att sälja som... honom. Om vi säger att de inte säljer honom så vinner de inte ligan och vinner inte Champions League. Skulle de ha sålt honom då egentligen?
Alltså om jag hade varit Florentino Perez, ja, vilket jag inte verkligen inte är på något sätt, då hade det känts som guldläge att sälja.
Fast du leker ju ändå med någonting större. Det är ju inte liksom som att sälja Gareth Bale eller Karim Benzema, utan du leker liksom med en av de största profilerna i Real Madrids historia som står för den mest framgångsrika tiden i liksom modern.
Men de har ju
du måste ju för arvets skull också avsluta det på ett värdigt sätt. Det känns som hans ansvar på något sätt, Florentino Perez. Är det då och liksom,
men det är ju guldläge nu när han själv vill lämna.
Sälja honom och det går åt helvete, och då har du skickat iväg det bästa du typ har haft, nästan det bästa du har haft i historien.
Alltså... Det var ju som Ancelotti beskrev honom. Det är som du har Ronaldo på planen. Man gör mer än ett mål per match över en säsong, så är det som att du går in i alla matcher med 1-0 bara genom att ha honom på planen.
Det finns ju bara två sådana spelare.
Och det finns ju bara två sådana spelare i världen. Och det är rätt viktigt för de här två lagen att de två spelarna finns just där. Men samtidigt, de kommer ju aldrig få så här mycket pengar för honom igen.
Nej, men behöver de pengarna då?
Det kan man också ifrågasätta. Ja. Och det är liksom, vad tror han ska hända genom att han flyttar från Spanien? Att han ska slippa sin skatteskuld? Ja. Nej, nu drar jag! Nu.
Men det är det som är så
ni kommer inte ihåg mig.
Han kanske borde läsa på det där om skatt. Ja, det kanske han skulle gjort innan i och för sig.
Men det är det här, allting faller. Det är där man liksom inte kan tro på det längre. Det är därför man måste bara syna den här bluffen. Jag är helt övertygad om att det är. För det finns ju ingen logik i att han skulle gå. Det är verkligen så.
Skulle fansen sörja om han gick, tror jag, alltså Real Madrid fansen.
Det var på hur det går såklart, men inte överdrivet mycket, det tror jag inte.
Det brukar ju vara så här lite ljumma reaktioner mot Cristiano.
Om han skulle lämna och de får en skitstart nästa säsong, då tror jag väl absolut, men ja. Men jag vet inte, alltså, om vi säger att de skulle komma tvåa och åka ut en semifinal i Champions League, skulle då fansen skrika på Perez för att, om de nu hade sålt Ronaldo, att det bara beror på det?
Men det är ju också, det är inte så att Perez har liksom puttat ut Ronaldo genom dörren. Det är ju Ronaldo som liksom har kastat sig ut själv.
Men jag blir också såhär, hur dåligt kan det gå att titta på laget?
Jo, men vem är det som gör målen oftast?
Ja, jo, så är det.
Du måste ju fram i Champions League-finalen.
Du måste ju skicka det här dödköttet Benzema till exempel.
Sluta underskatta Karim alltså.
Nu kommer vi på den.
Sluta underskatta Karim.
Nej, men alltså, du tittar ju på andra lag som vi kan sitta och gnälla på, att varför gör han inte fler mål? Så Ronaldo är en sån som, han gör ju mål när han ska göra mål.
Alltid.
Han har ju verkligen det. Det är inte 7 chanser i Giroud, eller det var inte som det var förr när vi gnällde på Zlatan att han inte gjorde sakerna i de stora matcherna. Sen började han göra. Men Ronaldo gör ju det. Han gör ju det alltid. Vi kvalar mot Portugal. Vem är det som gör målen? Det är Champions League-semi. Alltså allting, det är alltid han. Och du kommer alltid tillbaka till det. Och lyfter du då bort honom, oavsett hur mycket pengar du får, hur kan du då lita på att den spelaren som kommer in där har den här liksom mentala styrkan?
Det finns ju bara en annan sån spelare som har varit
dagens,
så pålitlig.
I läget nu så är han ju bättre på det än vad Messi är. Han är ju det i nuläget. Verkligen. Och han är ju den bästa på det liksom. Så att, du måste ju verkligen ha in en...
Alltså att vi pratar om liksom antagligen världens bästa fotbollsspelare och världens största fotbollsspelare, alltså som i stjärnstatus, det är ju ingen snack. Nej. Men samtidigt, 32 är ändå en ålder då de flesta spelarna börjar liksom ha sett toppen på sin kurva. Zlatan är väl undantaget egentligen, som fortsätter bli bättre ett par år efter 32. Det vet jag inte.
Han är sin mål i till sämsta
klubb. Ja, det gör han visserligen. Men det har han ju alltid gjort. Han har gjort ungefär lika mycket mål jämt. Han har varit lika bra, skulle jag säga, sen han var 23. Men
13 till.
Men jag är ju med dig, alltså, man hoppas att de säljer honom för att statuera exemplet bara. Att de såklart blir sämre sportsligt av det. Men det hade varit kul att se vad de gör också.
Hur mycket pengar är han skyldig i skatt?
Det är inte alls mycket.
Ja, men det är typ det är en årslön typ.
Jag ska kolla upp det här, så du får
jag tror att
en månads Nike-bidrag kanske.
Ja, nej, men jag tror att det är en årslön.
Eller vad hette den andra grejen han gjorde i Kina? Du vet, den i munnen. Den här,
ja, just det, någon sån här käkgympa.
Han kan väl sälja det. Han kan väl skriva ett nytt sånt avtal. Och sen
145 miljoner kronor ska han ha undanhållit. Sen blir det räntor och lite straffavgifter. Men
han, jag läste 170 miljoner någonstans.
Han har ju råd med det här. Det handlar inte om det.
Jo, men han har ju, visst har han pengarna. Men det är ju en årslön i stort sett.
Det är väl 8 tweets från hans konto ungefär, tror jag. Mm. Ungefär.
Ja, det är ju, men det är ändå pengar. Det är
alltså rätt mycket pengar. Han vill ju att Real ska betala.
Det är alltså dubbelt så mycket som Alexander Isak kostade när han lämnade Allsvenskan. Vi var ju helt lyriska att vi hade sålt det. Hans skatteskuld, han betalar den utan att typ blinka.
Ja, han har det i plånboken.
Alltså. Det är så. Ja. Sjuka pengar.
Men det här är ju bara lilla han gömt sen artistlagen ägnades i Spanien också. Mm. Det är liksom så att, ja.
Ja, nej, han har jättemycket pengar.
Han sitter i en jobbig sits.
Men han vill ha mer.
Han vill inte ha mindre i alla fall.
Nej, så är det. Ska vi känna oss klara där? Vi har ägnat en kvart ungefär åt
och landar i att han inte går.
Åt Ronaldo, landar i att det bara är skitsnack alltihop och att det bara är förhandling. Och,
men vi vill se något annorlunda. Det vore coolt.
Ja, det har varit jätteroligt. Ja.
Men man vill ju, alltså... Alltså det, vi tjatar om de här två superagenterna. Men det här är ju verkligen alltså Jorge Mendes.
Jorge alltså.
Ja, det är det ser ut, han är portugis.
Okay.
Vi får ju mycket skit. Eller jag har fått en hel del skit för att vi uttalar portugisiska namn med spanskt uttal. Så vi säger José Mourinho, sen heter José Mourinho.
Men vi kan inte sitta och säga José Mourinho.
Nej, det är så här, inte jag.
Nej. Det är så här, ny kommentatorsskjuta.
Jag kör Jorge Mendes. Jorge. Varför heter alla?
Men det är ju
George Mendes.
Ja. De står ju i centrum, han och Raiola, direkt nu liksom.
Vet du, Raiola nu då?
Raiola, det är det säkert.
Jag vet inte.
Nej, men direkt den här sommaren så har de ju tagit över allt. Igen. Ja. Och det är de som står i
Mendes
rampljuset
här. Överallt.
Mendes är fan i mig precis överallt. Raiola rätt mycket.
Så vi plockar upp sättet kan jag stark trea.
Ja. Där kommer han.
Kliva ner.
Ja. Men bakom dem så är det ju ett vakuum verkligen ner till övriga agenter.
Sättet kan ju trea. Han har gjort en affär för nästan en halv miljard.
Ja, han har gjort VNL. Han är ju tredje största.
Men Mendes var inblandad där. Det ska vi komma ihåg. Han representerade Benfica. Ja. Skulle dra ut så mycket pengar som möjligt.
Ja, det lyckades han väl rätt bra med.
Ja, mycket.
Han fick ju ner pengarna till Västerås bland annat.
Men hur mycket pengar tog vändan till Mendes? Det är ju det man undrar fortfarande. Det är det man vill veta.
Första budet var på 250. För han kan landa på totalt 450. Frågan är då hur mycket däremellan som hamnar hos Mendes.
Vi återkommer.
Minst en fjärdedel av det tror jag.
Vi återkommer till Raiola lite längre fram i programmet. Vi kan inte bränna alla våra...
Han och Dollarama kanske ska prata om.
Precis, Dollarama. Alla våra sötaste karameller så här i början. Vi går till Verratti istället, som vill lämna PSG, som kommer lämna PSG, allt vad verkar.
Någon dag gör han det.
Någon dag gör han det.
Snyggt.
Han har varit på Ibiza.
Och det är
vi är på Ibiza, det händer. Ja. Det är Neymar för
alla. Ja, men alla fotbollsspelare och tränare hänger på Ibiza nu. Ja. Ja, men de har ju så sjukt mycket sån här, har de inte sjukt mycket sån här VIP-områden och VIP-diskon och såna här saker så att de liksom kan vara i fred där. Bete sig som fullständiga jävla as utan att
alla är så fulla där, men så ingen som känner igen dem.
Utan att allt läcker liksom. Jag menar, vi tre skulle ju kunna åka ner och bete oss som oss, och det är ingen jävel som filmar det och lägger upp det på, du vet.
Det är lite skillnad på oss,
jag kände att vi skulle komma med det där alltså.
Nej, men alltså,
annars står det från sin efter trädgård nu. Nej. Satan.
Nej, men det är det jag menar. Om vi åker ner så är det ingen som bryr sig. För vi är vanliga människor. De vill ju också bete sig så som vi hade velat bete oss. Ja, om vi åkte på semester. Ja. Det är så jag menar.
Ja, vi gillar att driva med dig.
Ja, jo, jag vet.
Ja, men han ska
därför, är inte den här Big Sam-filmen när han står och dansar?
Garanterat från Ibiza.
Det är helt säkert.
Fast han skulle kunna vara Mallis också, Big Sam. Han känns väldigt Mallis-kompatibel.
Ja, jag tycker jag för mig att jag läst att det var från Ibiza.
Ja, men det är klart det var på
jag
Ibiza.
Tycker Pardo är med i Ibiza när han dansar vid sidan av planen. Där han gör det här målet. Det känns mer Ibiza.
Släpp Pardo.
Fan, jag vill ha tillbaka en engelsk fotboll i en annan klubb.
Alltså. Gå vidare nu.
Berätta i alla fall. Till Barcelona och utav dem. Alltså namnen som har nämnts med Barcelona den senaste tiden, så är ju Verratti det som känns allra mest naturligt, som känns som den typen och den rollen som de har sökt rätt länge. Och då ryktas det också om att de i sin tur då ska vara beredda att släppa Rakitic, yes. Som jag har försökt göra den platsen till sin, har väl gjort det bra tycker jag, men kanske inte alltså
inte
det var
bra,
det var rätt stora skor att fylla ut.
Såg ju på Fabregasan fick du av.
Ja, och det har ju inte riktigt gått att fylla ut de skorna. Verratti är väl kanske den enda i som jag kan komma på just nu på den position som skulle faktiskt kunna göra det.
Lite dåligt tempo i sig, jag tycker han saknar det sista. Alltså Xavi kunde ändå växla upp och ta sig förbi någon gubbe.
Det är det spanska mot det italienska kanske.
Ja, men lite så. Men, det, nej, men just så där, alltså, kan spela liksom en hel säsong och han har slagit bort tre bollar liksom och fattat ett och ett halvt felbeslut så där. Mm. Det är typ Luka Modric som
men hans bollkontroll och kroppskontroll är ju bland det sjuka som man har sett Modric, när han. Men alltså det där känns
som att ekonomiska kontroll också.
Rakitic har ju haft en han har ju en fantastisk högsta nivå. Jag vet, man har sett honom i landslaget, han har ju varit fin.
Han är ju mer en tvåvägsspelare än vad Xavi.
Ja, han ska inte vara den bärande spelfördelaren på det sättet. Han skulle ju nästan hellre ha en Iniesta roll fast kanske lite mer defensiv. Men
det känns ju som att hela det mittfältet har fallit. Han har ju inte, alltså, det var ju lättare att spela på Barcelonas mittfält för några år sedan än att försöka liksom föra mittfältet idag. Sen de andra de har plockat in i André Gomes, så de har ju varit gjorde Gomes en ganska bra match mot Mexiko, men han har ju inte varit speciellt bra här i Barcelona, så det har ju varit en sån säsong.
Busquets har blivit lite äldre. Fortfarande är en briljant fotbollsspelare förstås, men
Iniesta är ganska många år äldre.
Vad är prissumman på Verratti om det blir en affär? Ja, det är det ute.
Det spekuleras ju, det är väl en, det är väl, vi pratade i början så pratade vi om att alla spelare kostade en halv miljard. Det har ju nu ökat till att alla spelare kostar 700 miljoner.
Jo, men om vi säger till exempel att om United betalar nästan en halv miljard för Lindelöf, så måste Verratti kosta över det, eller?
Ja, jag har en halv miljard i det här standardbra spelarpriset. Ja, så Verratti är ju en stjärna, så han får ju
700, 800.
Ja, någonstans där.
Så säljer du Rakitic för 350 eller? 4 gånger?
Kanske. Han borde gå för en halv miljard.
Och han hamnar någonstans i Premier League.
Eller PSG.
Du tar, ja, i och för sig.
Eller tillbaka till PSG. Eller en bytesaffär. Ja. Alltså en åt varje håll.
Men det är inte så att någon av de här PL-klubbarna gör det här som Wenger gjorde när Real hade någonting att sälja efter att de hade behövat lite, så var han inne där och petade lite
han känns så här för smart för att gå till PL.
Juventus var det laget som Fotboll Italia förstås nämnde i sitt
det är inte alls omöjligt.
Han hade inte gjort bort sig det.
Nej.
Det är en spelare som faktiskt de hade haft nytta av.
Milan då?
Jag säga.
Milan. De plockar ju allt.
De plockar
allt. Conno Plianka nu, det är mitt favorittryck till idag faktiskt.
Oj,
gamla Conno.
Från Verratti med Jao kanske jag kommer.
Från Verratti då till ett rykte. Som dök upp igår var det väl, va?
Aubameyang. Vi sa inget om Verratti. Syk hade en monolog ett tag.
Ja, jag vet inte, jag sa bara skit om Ibiza.
Ja, ni såg så jävla bekymrade ut när jag sa Verratti. Hade ni något att tillägga?
Men
då?
Det är väl i start, det känns inte lite som
får fan kliva in
startblocken här. Efter Ibiza har varit och haft ett möte, och som det brukar vara när man ska gå till Barcelona, så kan det ju ta x antal år. De spanska tidningarna skrev väl i 4 år, sen kom Fabregas tillbaka, och nu ska man liksom pumpa på där lite.
Ja, jag tycker det svåra blir ju, Barca gillar ju inte att bara punga ut liksom Galactico-pengar hur som helst, fast de har lagt rätt stora pengar på rätt ordinära spelare de senaste åren. Men PSG behöver ju inga pengar men behöver absolut Verratti för att försvara sitt projekt liksom. Så det känns som det kan bli rätt knepig förhandling.
Ja, och det går inte att lösa den här sommaren tycker känner inte jag.
Fast han kör ju på nu. Han stod ju på Ibiza med den här Mondo Deportivo ettan med så här Verratti möte som stor rubrik och höll upp och log. Vill inte men säga något om framtiden.
Men gjorde inte Fabregas ett par runder med Barcelona innan. Så att jag tog på nästa fönster eller fönstret efter.
Jag tror ändå de känner någonstans att de är skyldiga Verratti någonting, så att vill han absolut loss så borde de släppa honom.
Hur länge har varit PSG?
Ja, det är ett tag. Ja. Det är ju säkert 4 år nu, va? 4 säsonger.
Han var ju ändå en av dem som kom tidigt, ja just det.
Ja, då kanske det.
Och har ju varit fenomenal.
Ja, då blir det kanske detta fönstret eller nästa då kanske jag ska sträcka mig till.
Han har ju förlängt sitt kontrakt rätt många gånger under
rätt många, en gång i halvåret ungefär.
Under den här tiden, så att han har säkert jättemånga år kvar på det, men det, man har i alla fall fått känslan, det är liksom mer än bara ett agentrykte, mer att man känner av marknaden. Jag tror nog själv att han är sugen.
Han kämpar ju för det.
Jag tror att han själv är väldigt sugen på Barcelona.
Ja, han står ju med den spanska tidningen, det kan vi ju slå fast att han vill till Barcelona. Han har gjort det mer än tydligt.
Ja. Ett rykte som dök upp igår, Aubameyang till Liverpool. Jag ska sänka det här och sen med 4 ord och sen ska jag förklara varför.
Ja, kör.
Spännande.
Han är för gammal. Och det menar jag med. Han är 28. Aubameyang, och det tycker man, det är ju ingen ålder. Han är ju liksom på sin topp just nu, och det är han ju onekligen. Han vann skytteligan i Bundesliga. Men när vi pratar Liverpool så pratar vi ju inte ett lag som är liksom backat av en skurkstat i Mellanöstern som har det här som PR-projekt eller som har liksom ekonomiskt.
Just nu, Jansson. Han lägger upp då för att när det här inte blir av så kan han försvara att det var Liverpool som tackar nej till Aubameyang och inte tvärtom. Nej. Det är det han lägger upp för nu.
Jag tror att Klopp mycket gärna vill ha honom, men ägarna FSG har ju inte de ekonomiska musklerna som Manchester United sitter på, eller City eller Chelsea.
Det är
eller
så
något.
Dyr nu då?
Ja, det pratas ju om 700 miljoner.
Ja, men det är inte så dyrt. Där måste de kunna vara med.
Nej, och de kan betala det. Ja. Men de betalar då bara den typen av pengar för en spelare som de känner att de skulle kunna få tillbaka de pengarna för om 3-4 år. När han har spelat.
Hur känns det att Liverpool är en säljande klubb?
Ja, det är ju som det är. Det är ju det de är. De är ju den där kategorin precis under. Och jag tror att de kan säkert betala 700 miljoner för en Van Dijk. För de känner att går han skitbra här, mittback, det är ont och mittbackar av den där typen och så vidare. De pengarna får vi nog igen, den övergångssumman får vi nog typ igen. Kanske inte 700 miljoner, men vi kan få tillbaka en halv miljard. Det är inte någon
lite
stor.
Lite Bentoko också nu, som man kallas på relationen.
Ja, som Benteke till
köp
exempel.
Köp in flopp, säljer, får nästa den du.
Ja. Sådär, och det är därför man håller sig till spelare som är under en viss, 28 år gammal. Ja, säg att han spelar i 3 år, då är han 31. Du får liksom inte tillbaks de pengarna för en 31-årig Aubameyang. Det
men
tror jag är någonting
kinesiska
som
kinesiska verkligheten, så finns det ändå möjligheter att plocka hem de pengarna.
Jag tror att det kinesiska projektet har ju också kommit av sig lite grann, för de har börjat dra lite i bromsspaken där borta i Kina. Så att vi får väl se ifall den kranen står på så vid gavel. Jävligt konstigt.
Kranen står på
så länge till. Ja, men man kan inte bara. Chelsea var nog smarta som hystade iväg spelare för väldiga överpriser där medan det gick. För jag tror inte att det kommer vara så självklart i framtiden.
Nej, så är det. Men jag tror ändå, kan de få Aubameyang så tror jag ändå att de skulle. Det beror ju på, de får ju värdera det. Jag vet inte, han verkar inte så högt aktad i fotbollsvärlden just nu. PSG drar sig ur, det verkar inte finnas så många andra.
Och Real Madrid var det ju det som var tilltänkt från början, men de
ja, från hans sida, ja. Real var väl aldrig särskilt intresserad av honom.
Det finns nog många spelare som är yngre och, eller alltså bara år eller många år yngre än honom som känns mer spännande.
Ja, eller hur? Det känns ju inte som de liksom, alltså de har sitt långsiktiga projekt helt plötsligt, för han var ju inte deras långsiktiga planer såklart, för han ville ju till Real först och sen var han klar för PSG, kände sig som tills PSG drar sig ur. Då kan ju inte Liverpool ha planerat för honom sedan januari.
Nej, det har de ju verkligen inte gjort.
Det känns som att han skulle ha tjatat till sig en övergång typ förra sommaren eller någonting för att
nej, jag tror att de har varit helt inställda på att det skulle bli PSG.
Alltså.
Och det, det här är min teori, alltså, men jag
nej, den är jättesvårt. Det finns ett fint Arsenal-rykte också och det...
Men Arsenal är ju på samma sätt som Liverpool där, att de vill inte heller betala de där pengarna. Fast för det, någonting som de inte kan få tillbaka.
Jo, absolut, med Özil och Sanchez. Jag tror inte de tänkte att de skulle sälja vidare dem. De tror jag de värvade för att,
ja,
för
du får ut så många fler säsonger utav en.
Ja, men
hur gammal var Sanchez när han kom? 23, 24? Till Arsenal?
Och så mer än 23.
24.
Du får googla igen, ja. Så håller jag igång med Aubameyang. Men fan, 28 år, du får lätt fyra glada säsonger. Kostar 700 miljoner så är det liksom en utan problem. En
det är
ekonomiskt
ju
försvarbar
knappt 200 miljoner per säsong. Det är ju en...
Ja, det är tvärlugnt. Nej, det tror inte jag. Men det tycker du ändå är intressant med Arsenal.
Alexis Sanchez är alltså 28 idag.
Ja, och han har
varit
där i
3 år. Kom till Arsenal 2014. Så han var 25 när han kom.
25 då, ja. Jag tror att det spelar roll. Jag tror att eftersom FSG faktiskt inte är lika mycket in the game to win everything som de är för att tjäna pengar.
Ja, men så är det. Och men det finns ju också poäng inte... i att ha ett väldigt bra lag, för då blir alla dina spelare väldigt mycket dyrare.
Så självfallet. Självfallet är det så.
Men Arsenal blir ju intressant med tanke på det här Giroud-ryktet. Alltså det var ju Sky Sports. Nu känns det som Sky Sports blir mer och mer svinga vilt än vad
menar West
tidigare.
Ham Giroud.
Ja, att West Ham då ville ha Giroud, att de höll på att jobba på en sån affär. Alltså om det nu stämmer att West Ham vill ha Giroud, då måste de ändå ha fått signalen från någon att han är möjlig att flytta på.
Ja.
Och om han är möjlig att flytta på, om man kollar Arsenals anfallsbredd just nu, är ju inte massiv. Då bör ju de ha minst en, kanske två riktigt bra anfallare på väg in om de skulle känna att de har möjlighet att göra sig om i Giroud.
Det känns som den här klassiska att Jords agent har fått några så här signaler från Arsenal att de kan tänka sig, så han gått ut och kontaktat lite klubbar och så tycker West Ham, och sen så är det någon av de här människorna som läcker till.
Men är inte West Ham också go-to-laget i England för just strikers som inte är den, du vet,
som inte är jättebra djupled.
Nej, men som alltså, vad tungt här, det blir med Cavill och Jo och nej, men Antonio måste... har du där,
ja,
också
precis.
De är, alltså det är ju power.
Giroud möter Carroll i djupet.
Nej, men det har ju varit alla, alltså den här lite andra klassens forwards. Daniel Sturridge kanske är en första klassens avslutare, men med den skadehistoriken är ju absolut inte.
Konstigt
att
vi kom in på en Liverpool-spel.
Nej, men,
eller hur, verkligen.
Men typiskt West Ham-rykte har ju ryktats dit ganska länge. Ja. Det är liksom lite go-to-klubben. De har pengar, de har arenan. De har,
och det är i London också.
Det är London, det är ändå en stor klubb fortfarande. De har ambitioner. Mm.
Men jag tycker det är spännande ju inte West Ham om Giroud eventuellt skulle dit, för det känns ju konstigt. Men det intressanta tycker jag är att han överhuvudtaget verkar vara på marknaden. Det säger ju ändå något om vad Arsenal har på gång. Liksom.
Ja. Mm.
Så de borde ju verkligen ha någonting mer än ett trevligt bud på Lacazette på gång, som Leon uttryckte det.
Mm. Jävlar, vilken bra statistik han har egentligen, sett till hur få matcher han har startat och hur mycket mål han har gjort.
Giroud har ju, framförallt så känns det som han har gjort väldigt mycket avgörande mål den här
sista
säsongen.
Kvart,
ja,
sista
precis,
tio, han är
precis,
bäst på hela ligan.
Han hoppar in och så sätter han ett. Liksom.
Jag tror han är bäst i hela ligan på sista 10 kvart. Jag kommer inte ihåg det, någon spelare som är där och nosar med, men jag tror han är bäst på det.
Mm.
Och sjuka mål han har gjort. Han blandar ju så att det finns ju inte. Alltså, det han gör mot Sverige nu i landslaget är ju helt sinnes. Alltså.
Magiskt,
sen har den här konstiga klacken han gör. Och, alltså.
Men han är ju nyttig också. Alltså, landslaget är ju superbra när han får liksom en Griezmann, en sån rörlig strikerpartner bredvid sig. Liksom, så att det är ett tvåmananfall.
Man missar ju precis den här nicken mot Sverige när granen är uppe.
Ja.
Där han ska alla dagar i veckan göra mål. Han gör mål 99 av 100. Sen efter hörnan så gör han ett sinnesmål som han gör mål 1 av 100 istället.
För att han står och latar i position.
Så sjuk fotbollsspelare egentligen. Som man bara,
Nej, man blir inte riktigt klok på det. Det känns som att han spelat majoriteten av sin karriär med ryggen mot mål.
det
är ju liksom, det är ju så. Där är han ju fruktansvärt bra. Alltså, han har ju tekniken på en liten yta. Han är stor och stark och så vidare. Men efter lag spelar med två forwards. Det känns som att man behöver en rörlig forward in till honom.
Men blir det inte väldigt ensidigt för Arsenal om de skickar en sån och plockar in Lacazette?
Lacazette är mer tvåvägs. Han kan ju både möta och gå i djupet. Det känns som att de får lite mer. De får samma sak fast lite mer.
Ja, men jag tänker att tyngden i Jord är bättre.
Ja, men det är så tung Lacazette också.
Ja, det är ju ingen, det är ju ingen liten, lite, det är ju ingen liten sprinter.
Nej, det är det ju inte. Han är ju kraftfull också, men kan ändå gå i djupet på ett sätt som Giroud kanske inte kan. Sånt
där. Han är ju inte snabb, Giroud. Det kan man inte, nej, det kan man inte kan anklaga honom.
Jag gillar ändå spelartypen. Jag kommer ihåg när Bayern München hade sina problem i Tyskland där jag mål i Champions League, så kände man att man bara ville ha in en liksom Andy Carroll eller någon som bara står mitt i straffområdet och bara bråkar. Mm. Det kan ju vara hur effektivt som helst. Mm.
En Oliver Bierhoff.
Ja, alltså typ en sån fotbollsspelare begränsar på vissa fall, men gör ändå nytta. Och det är väl därför Jord har gjort så pass mycket viktiga mål i slutet, för att man löser det lite.
Men det är också sådär att en match får sin karaktär, och Giroud förändrar ju uppenbarligen matchbilder när han kommer in, för att han är så väldigt stark på just det han gör. Och det är klart att om ett lag ställer upp för att man ska plocka bort en Giroud, kanske inte det är så svårt, men man ser helt enkelt till att han inte får bollarna i de ytorna där han är som starkast, som tvingar honom att möta boll på andra ställen på plan, och då plockar man bort den matchbilden. Kommer han däremot in i en match, så kanske matchbilden redan sitter, och då kan han få den där ytan som man annars inte hade fått.
Spelar lite tröttare också och så vidare.
Ja, vad vet jag. Men det är i alla fall ett spännande rykte, just av den anledningen till att det signalerar någonting om att Arsenal har andra grejer på gång. Sen tror jag inte att Giroud kommer hamna i West Ham om man lämnar, utan jag tror att i så fall att det blir ner till Rivieran kanske.
Jag vet vad jag vill ha honom, men det är ju en annan sak.
Du vill ha honom till Newcastle?
Ja, jag vill alla i Newcastle.
Jag hade ju gärna sålt Mitrovic och plockat in honom istället där, jag vet inte.
Ja,
du tror, lycka till med
men om vi gör karusellen då, Giroud till West Ham och Carroll tillbaka till Newcastle.
Den funkar ju också.
Mm. Den vill jag se. Herregud, vad roligt.
Herregud. Ja. Sonen återvänder. Fan, det kommer spåra ur, alltså det är två veckor.
Han får Dwight Gale och börjar lyckas bit, och så gör han inga mål. När han tappar sin snabbhet, så finns det ingenting kvar.
Han bara flyttar in till Benito. Han och John Joe Shelby. Vi kan ni tänka vilket stökigt jävla par.
Men det var ju som när Carroll bodde hos Kevin Nolan.
Men då är ändå Kevin Nolan där för att vara farsa liksom. Ja, men det är så här, ni sa Geordie Shore, det gamla programmet från Newcastle. Det är ju alltså John Joe och Andy Carroll.
Hade lätt kunnat ta med i det.
Alltså. Det hade ju varit liksom gånger någonting faktiskt. Herregud.
Oh shit, vad vi ser PL nu med Kjellvi alltså.
Ja, bra, då klarade vi av det stickspåret som jag hade lite längre fram i mitt program här, Giro. Jag tänkte nämligen vi skulle fylla på Aubameyang med Salah när vi var och tassade på Liverpool. För det känns ju till skillnad från Aubameyang som att det faktiskt kommer bli av. Det har kommit, vad heter den här italienska motsvarigheten till TT? Heter den Ansa?
Ansa, ja.
Ja. Skrev i morse tror jag att det nu var klart och att man höll på att förbereda för medicinsk undersökning på Melwood i veckan. Och de får man ju anse vara ganska trovärdig. De skickar i alla fall inte ut bara lösa rykten och dra växlar på Instagram-bilder.
Nej, de har ingen intresse av spridning. Det är inte det de gör sina pengar på. Så att.
Nej. Så det får man ändå anse.
Och det har väl känts som det har varit klart i ett par veckor nu. Så att.
Ja, det har varit, han har varit iväg på landslagsuppdrag framför allt. Och sen så har de väl varit ganska nära varandra. Så de har inte känt att det har varit någon jättestress heller. Utan det är ju som du vet med de här kontrakten, det är en jäkla massa klausuler med rättigheter hit och dit. Och jag vet inte, det tog ju liksom så här 3 dagar bara när Mourinho skulle till United för att reda ut hans klocksponsor. För att han var sponsrad av Omega och United hade då Tag Heuer eller vad fan de heter. Mm. Ja, och då skulle det då kompenseras med pengar fram och tillbaka mellan dem och Uniteds, ja du vet. Så att de där kontrakten är rätt stökiga.
Men kolla Lindelöf liksom. Där också liksom. Det är ju bilsponsorn som kör in honom på träningsanläggningen, så de är ju helt med att fotograferna står där. Mm. Och sen på presentationsbilden har han ju tvingats byta ut sin klocka också mot liksom den officiella sponsorklockan.
Han körde förbi mig där vid bommen där vi stod och hängde vid 9:30. Jag intervjuade honom efter klockan 8.
Ja, precis.
Ni ser tiden där emellan.
Han har haft en
ganska lång tid.
Ja, han gjorde en del. Han gick på rundtur på arenan och.
Så mycket media de gjorde också för förbereda för att skicka ut på Twitter och Insta och allting. Det var ju hur mycket sånt som helst.
Ja.
Mm.
Ja, vi kan väl ta det. Det är väl också det, men när vi är ändå inne på det. Det kommer lite längre fram också tänkte jag. Men du var ju där och tog emot VNL i onsdags. Kan det vara, va?
Ja. Som man Vigge hade. Kallar jag honom.
Nej, Vigge. Vigge. Vigge är ju hemskt alltså.
Nej, Vigge är gött.
Nej, Vigge är lite för bekant. Det är ja. Lite för familjärt. För
ja, men det går inte. Du kan inte vara United-stjärna och kallas Vigge. Det går liksom inte.
Ja, Foppa, Vigge, här går det.
Ja, nej, det där är underkänt. Det är underkänt. VNL eller Lindberg?
Ja, men han landade ju där och sen då, ja, 9.30 åkte han in där. Kom i, ja, i den klassiska bilen där. Mm. Det är väl samma bil, om de inte kanske har bytt ut, men den ser likadan ut som när Pogba gled in. Det var lite mer människor när Pogba blev klar
det var det, ja.
Än, än Victor. Vi var, vad var vi? Det var 5, 6, 7 personer som stod där. Mm. Väldigt hårt, hård säkerhet.
Tänka mig då att det var ni, det var Manchester Evening Standard. Var inte de där?
Nej, det var en nyhetsby, eller en byråfotograf, och så var det en mirrorfotograf som inte hade något att göra den dagen. Så han tänkte att han kanske kommer. Och så var det vi, och sen så dök fotbollskanalen upp lite senare. Men det var ganska roligt, för det var först en boom och sen var det en boom till. Och man kan gå in till den andra boomen, men när du kommer till den boomen så måste du antingen gå vidare eller gå tillbaka. Du kan inte stå vid den boomen, och skulle du stå vid den boomen och ta upp en kamera, så skulle de skicka ut direkt. Och då skulle du förmodligen också få lämna den första boomen. Det berättade han, den här säkerhetsvakten som stod där. Och när vi kom dit så la jag fram det som att vi var autografskrivare, för att det skulle få ut så mycket information som möjligt. Sen då när fotografen Tarnhuvud tog fram kameran, så började han bara garva och bara, ni är likadana allihop och ska lura sig. Så nej, men sen så tog vi bilder från den sidan och
din ohedliga jävel.
Ja, från högersidan då, och sen efter det så var det ju en lång, lång väntan. Alla möjliga saker han gjorde där inne, och sen så träffade vi honom på hotellet senare på kvällen.
Hotel. Exakt. Vi får väl se nästa gång vi får sitta ner med Lindelöf på det här viset. Det kan ju dröja.
Människor som har kollat frågorna innan då. Ja. Och godkänt dem.
Men det var inte, det var nästa sponsor.
Det var ändå intressant utanför det hotellet. Vi kom dit ganska tidigt, så stod lite folk och hängde där, och så gick jag fram och snackade med dem, så sa de att de var fans som ville ha autograf. Sen när deras, när den här vanen kom, där man inte såg någonting in, så tog alla upp till en kamera och började jaga runt hotellet så att alla lurade en hela tiden. Men de engelska journalisterna fick liksom inte komma in någonstans. De fick inte komma in på hotellet. Så man märker verkligen att de vill inte ha med den engelska pressen att jaga. Men de lät ju ändå svensk media träffa honom. Det var ju okej för United. Men engelsk media, nej, inte in på hotellet. Ni kan springa omkring runt, men ni får inte komma in.
Det var kanske därför de inte var där heller, för de visste att...
Ja, men det stod ju fotografer runt omkring, men de, alltså, var bara, nej. Men det var ju en cool grej. Han var ju ganska slut efter den dagen. Men det är ju så här, det är sjukt häftigt egentligen när man tänker på det, att vi ska få, alltså det var ju stort när Zlatan spelade där också, men man kan ändå förvänta sig att man, att Zlatan kan hamna där med sin stjärnstatus och det han har gjort. Men här har vi en 22-åring, snart 23.
Men man känner ju också med Zlatan att, jag menar fan, han är 35 när han går dit, att det här är någonting tillfälligt, det här är,
han gick till Barca också.
Han är
också
där,
exakt. Ja. Han hade redan gjort en sån, och nu har vi Vigge som fyller oss 23 i juli. Han har gjort en enda transfer innan. En transfer, och det var som ungdomsspelare från Västerås till Benfica. Hans riktiga transfer, första som seniorspelare, kan alltså vara värd 450 miljoner kronor. Ja. Och vi får en försvarare i PL, och vi får inte försvarare i så här West Bromwich eller Swansea, utan vi får den i Manchester United.
Gillar du pinpointa två Olssons där?
Nej, men alltså, men ni fattar vad jag menar. Det är inte något ont mot dem, men det är ändå såhär, det är ju riktigt coolt, alltså jag tycker det är ashäftigt.
Ja, det är klart det.
Det är roligt också, för nu är det den här nya generationen spelare som man på något sätt känner mycket bättre, från de sociala medier, och man har följt dem så länge.
Vi var på U21 också.
Ja, det var vi också, men bara genom sociala medier och allting så tycker jag man har en helt annan relation och en helt annan uppfattning om liksom hur Lindelöf är, hur Foppa är, hur deras liv ser ut, vad de gör och allting. Och då blir det på något sätt så mycket, tidigare känns det som det var ännu mer så här produkter som man flyttar runt liksom, för att man hade ingen relation till någon, det är på något sant. Sätt. Nu blir det ju mycket, nu känns det mycket mer som det blir det är människan Lindelöf som skriver Manchester United, den liksom fotbollsspelaren, vilket gör det hela, det tillför ju några dimensioner tycker jag.
Man får ju en bättre relation genom sociala medier, eller man lär ju känna dem. Man märker ju, om man tittar på Majas konto till exempel, hur de lever, hur det ser ut hemma hos honom, hur mycket Call of Duty han spelar. Och det är ju ändå häftigt att man kan ha den typen av liv och ändå alltså göra en sån transfer. Man tänker ju mer att en sån snubbe som spelar så mycket tv-spel knappt kan ha tid att vara så bra i fotboll, alltså det är så här. Och sen är han så lugn och Vanlig snubbe alltså. Jag tycker
ja, Call of Duty är sånt där skjutarspel, va?
Ja, alltså, ja. Mm. COD.
Skjutarspel. Generationskrocken är
det. Jag trodde fotbollsspelarna bara spelade FIFA annars.
Skjutarspel är ju Zlatans val också. Mm. Inga FIFA där inte.
Ja, okej. Okay. Men är det, ja, jag ska inte gå in på tv-spel, jag framstår ju som så jävla gammal. Fast när jag inte ens är äldst i rummet, jag vill bara påpeka det.
Ja, men det var häftigt. Ja. Vi var utanför Old Trafford och sprang lite också. Intervjuade lite, det var två häftiga tante, 66 och 71, som hyllade Zlatan.
Nu blir psykintresserad.
Men var väldigt skeptiska till andra spelare typ än Zlatan. Hon var ju helt liksom begeistrad i Zlatan. Han var ju typ det bästa som han kommit till United.
Det är ju någonting man kan säga om det där hörnet av England. Man behöver inte gå många meter för att springa på karaktärer.
Nej, alltså. Det är helt
framförallt i relation till fotbollsklubbarna. Det är ju magiskt.
Ja, men alla åldrar så här också. Jag tycker det är ashäftigt.
Ja, alla är ju liksom
skitkunniga var de också. De bodde, alltså de var ju grannar, den ena bodde ju över och så här. Och så har de gått på United tillsammans och blev förälskade i Zlatan så fort de typ såg honom och tyckte det var jättetråkigt. Men sen bara, nu lindade det, vi är skeptiska, vi vet inte vad vi har honom och du vet så här, så det var, de var sköna.
Mm. Vi river av några till. Vi har fått en telefonfråga.
Jag lyssnade på den.
Ja, du gjorde det. Mm. Då tar vi spelaren så kommer vi in då på Donnarumma.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tjenare, Daniel här från Karlstad. Jag undrade bara, Donnarumma, ska han lämna? Smart val. Borde Milan sätta upp han på listan under hela året? Eller tredje frågan, ska Milan övertala han? Vad tycker ni?
Så det var ju tre frågor i ett här. Och frågan är, vad borde Donnarumma göra egentligen? Har han egentligen någonting att säga till om här? Eller är det Mino Raiola hela vägen? Vi ska komma ihåg det här med Donnarumma och hans familj. En uppgift som kanske inte har pratats sådär jättemycket om. Men när han skrev på för Milan så hade han ju alltså dagen innan, tror jag, skrivit på för
Inter.
För Inter, ja, precis.
Skönt.
Och sen så bara flög familjen ner till Neapel igen och flög tillbaka. Så vi skriver på för Milan istället. Och då var det första kontraktet tydligen bara ingenting värt.
Och då heter det att han alltid ville spela för Milan, för att hans brorsa spelade för Milan också. Han älskade Milan mer än någonting annat. Han har alltid älskat Milan, han växte upp med Milan.
Den här myten om Donnarumma som Milan-kille är ju rätt så överdriven.
Ja, de betalar väl över 200 miljoner kronor nej, 202 miljoner kronor också för honom som 14-åring. Så att det är inte så att han liksom är någon egen produkt. De har liksom fostrat fram i fotbollens vackra.
Han har stått på läktaren som barn. Och så vidare.
Han är ju liksom en transferprodukt för dem också utan problem. Han var ju superlovande då också. Så att det är lätt att man vill tro för mycket om de här kronjuvelerna.
Mm. Sen har vi upplevt, alla vi som befinner oss på sociala medier har ju upplevt en del starka känslor från Milans supportrar. Och även några på plats i U21-EM, ni såg igår. Publiken kastade eurosedlar på honom när han stod i italienska målet där. Det måste ju kännas ändå. Ja, fan, grabben är, vad är han?
Han står i 18, landslaget 19, och utsätts 19 bast. För det. Alltså, det är inte han är, liksom,
han, nej, han står i landslaget och du vet, och folk börjar kasta, du vet, så jävla hånfullt. Liksom.
Redan, han har knappt börjat sin karriär.
Så är han där liksom.
Ja, men tänk då,
tack Mino, tack för allt.
Italiens absolut finaste målvakt under min tid, Buffon, har ju, alltså han kom ju fram tidigt, gjorde debut och sen har det bara varit kärlek kring honom och nu den som de då ska prata om.
Lite såhär nazivibbar och grejer kring Buffon också, lite fascistgrejer och andra skandaler.
Men det är ändå, alltså du vet, och nu kommer den här snubben fram och du pratar om att han ska ta över och han blir redan i ungdoms U21-landskamper hånade av egna fans. Ja, det känns inte riktigt bra. Men frågan är, var Raiola med när han var 14? När inte blev Milan? Har Raiola liksom tryckt in, bankat in den här Raiola-stilen i honom som tonåring.
Bra fråga, jag vet tidigt inte när han blev en del av Raiolas stall.
Men får väl inte ha en agent när du är 14 egentligen, så att, men det beror på hur man gör.
Men det var ju fantastiskt att Raiola-familjen slöt upp nu på sociala medier när Paul Pogba skickade en hyllning till den här killen som han antagligen aldrig har träffat. Ja, det är en fin kille och
förtjänar all respekt.
Han förtjänar all respekt och sådär. Nej, det är skönt att de är lojala mot någon i alla fall. Om de är lojala mot sina agent.
Fin Raiola.
Ja. Dollarn och sådär. De kan ju inte vara jättepopulära i Milan just nu.
Jag tror att de är rätt så impopulära.
Men det är klart att de borde försöka sälja honom i sommar, eller?
Ja, det borde de göra. Men det är kul också hur impopulära de är.
Kan inte bänka honom sen?
Nej, men det blir intressant det där. Men det var kul också, bara ett citat från Raiola nu i samma intervju som han gjorde med Sky här. När de frågade om Zlatan, om han hade varit allt att han skulle tillbaka till Milan. Då sa han att om Galliani fortfarande var sportchef, då hade Zlatan redan varit klar.
Exakt.
Så han har ju verkligen brutit med nya Milan-ledningar.
Ja, men det är ju, vad heter han, Fasone va?
Ja.
De Fasone och de nya, alltså de gillar ju inte, alltså man märker ju rätt.
De gillar inte
Mino Raiola.
Alltså det började ju egentligen med deras ultimatum till Donnarumma, gör det av med Raiola.
Ja.
Det hade annars, de gått rätt långt redan då. Men
när kriget trappades ju upp där liksom, ja. Mellan Raiola och jo,
man kan ju läsa in där också när Raiola nu säger att så här, ja, men vi blev hotade. Var det verkligen hotet om att han skulle bänkas nästa säsong så var det tunga hotet? Eller var det hotet om att han var tvungen att göra sig av med Raiola så var det tunga hotet? Det kan man ju också undra.
Raiola har nog
en egen presskonferens igår. Nej, Raiola, han har helt rent mjöl på sig.
Det
finns inga maffia. Inga maffiatendenser där inte.
Men det blir intressant nu, för att jag tycker inte man kan kräva av Donnarumma att han ska vara liksom Milan trogen hela sitt liv. Han är ju en transferprodukt, de har köpt honom som liksom vilken spelare som helst egentligen. Det tycker inte jag man kan kräva. Det man kan ifrågasätta är ju vad som är bäst för honom, om Raiola verkligen ger honom rätt råd. För han är 18 år, han hade fått spela ordinarie, stora affischnamnet, ja. Hela laget byggt kring honom i ett Milan med helt nya ekonomiska muskler på väg upp.
Ja.
Och nu istället ska han ut på en transfermarknad där med det lönekravet, då är det ju så här, då säger de PSG, de säger Real Madrid, säger Manchester United. Han kan inte gå till liksom en mindre klubb än dem om han ska göra den här affären nu. Och då är det så här, hur långt tålamod är Real Madrid med en 18-årig italienare? Ah, inte särskilt långt. Manchester United inte alls. PSG har vi redan sett hur de bollar målvakter. Mm. Så att han kastar ju ut honom.
Och så är det Juventus kvar.
Sen vet ju inte heller en ung kille. Mycket av det som gör att han kanske lyckas med sin fotboll är ju, oftast är det ju saker som är runt omkring i livet. Och han har ju hela sitt liv där. Så ska han flytta som ung till ett annat land. Mm. Han har ju, alltså det är ju inte en etablerad 25-26-åring som har alltså flickvän och kanske barn och den tryggheten, den här familjegrejen. Så jag är helt inne på det. Han kommer till en annan, han har inga polare där kanske i Manchester, hatar värdet, kommer inte in i kulturen och så går allt åt helvete. Och sen så, vad gör han sen? Sen ska Raiola ut och bråka och så blir det bara
ändå. Och blir det Juventus, då är absolut, då får han ju behålla den sociala tryggheten i landet, språket. Men då har han ju helt plötsligt stora delar av den italienska fotbollspubliken emot sig som hatar honom. Helt plötsligt är han en av ligans mest kontroversiella spelare, 18 år gammal. Istället för att få ha lugnet i Milan och fortsätta utvecklas. Det känns ju bara, allt känns ju dumt med att flytta. Och lönemässigt hade han ju fått en drömlön i Milan också.
Särskilt nu med nya Milan. Ja.
Så att allt känns ju bara som det är en usel rådgivare.
en holländsk-italiensk pizzabar.
Ja, men exakt.
Alltså.
Så det tycker jag är intressant. Inte just det här, ja, men han måste vara Milan trogen. Nej. För Milan gett honom så mycket, skit i det. Vad är bäst för honom? Det borde ju ändå vara Milan.
Ja, absolut. Men det är ju så i fotbollen att agenterna kanske inte riktigt tycker att
de tjänar inga pengar på att du stannar i din klubb.
Nej. Och sen är det ju så här, man kan inte förvänta sig lojalitet på det sättet heller. Alltså skulle det vara så att det fanns bättre sportsliga möjligheter eller ekonomiska möjligheter någon annanstans för Donnarumma. Nu gör det kanske inte det någon annanstans. Ja, det finns, alla fotbollsspelare i världen resonerar ju så. De spelar ju för sig själva i första hand.
Men annars borde han stannat i sin
Neapel-klubb. Om det hade varit förra året och han hade varit i den här åldern, eller varit två, eller det hade varit förra året eller sådär med Milan, när det inte så, alltså ingenting kändes speciellt bra. Men nu när de har börjat satsa så, då är det väldigt, väldigt konstigt att det kommer.
Dani Alves till Manchester City.
Dani, det är det uttalet jag älskar. Det var tvungen att höra på, förlåt, men jag kände verkligen att den...
Igoin, var väl ute och avslöjade det där, eller? Har inte
det? Så? Så var det kanske, ja. Ja. Nej, det vet jag inte. Jag har bara läst spekulationerna.
Nej, det var bara någonting som kom upp på redaktionen. Det var en kollega som sa att han hade lagt ut någonting som avslöjade att jag hann inte titta på det själv, men det var det jag fick fram.
Ja, bra podd.
Bra info.
Ja, men det är ju en teaser.
Ja, absolut.
För något vi aldrig kommer presentera.
Nej.
Men att Manchester City är på jakt efter nya ytterbackar är ingen hemlighet. Kyle Walker har förhandlats om ett bra tag nu. Honom har vi vid ett par tillfällen räknat in. Han är inte klar än, men mycket tyder på att det blir så. Och Dani Alves på andra kanten då, kanske. Vad ger ni Alves för marknadsvärde i det här skedet av hans karriär? Han har ju varit fantastisk i Juventus under den här säsongen.
Higuain ska ha sagt hej då till honom via sociala medier på något vänster. Så att ja, det var på det sättet som att han avslöjade att han då. Men det behöver inte betyda att han just har dit.
Nej, men på väg bort har man ju förstått att han kan vara. Så är det ju.
Men jag har också pratat som PSG.
Men marknadsvärde, alltså, han kommer ju inte betinga en jättetransfersumma direkt med tanke på hur gamla han är. Men det känns som att de nästan kan skänka bort honom. Rulla vidare.
Men han har ju bevisat att han fortfarande har det.
Absolut. Så att det är ju en smart värvning för de som kan få honom för så lite pengar. Om man vill ha ut en säsong av killen. Liksom.
Ja.
Har antagligen en bra relation till Guardiola. Kan man tänka sig.
Men det känns inte det som en perfekt så här, om du är en klubb med, ja, i PL finns ju många klubbar med mycket pengar, men att du vill ha någon och du ser potentialen, men du kanske inte riktigt kommer överens, då är det perfekt att fylla Alves där i ett och ett halvt och sen kan du plocka in den här killen. Så jag tror att det finns många alternativ för honom. Det är bara frågan om vad. Sen vill man väl se honom i PL i och med att man lägger flest
TV-timmar på det.
TV-timmar på det, ja.
Oh, den här är spännande. Balotelli pratades om till Dortmund, till alla Dortmund-supportrar, stora fasa. Men nu tyder det mesta på att han kommer skriva på ett nytt kontrakt med Nice. Han faktiskt fattar ett vettigt och sansat beslut i sitt liv. Att det skulle ta så många år
med Donnarumma, så han fick lösa det själv nu.
Men alltså om inte Dortmund kan behålla sin tränare på grund, då undrar man hur fan de tänkte när de eventuellt tänkte plocka in Balotelli. Det är inte så att han inte skulle ställa till med mer än vad Tuchel gjorde när han var där.
Men han verkar ju trivas i Nice. Det är inte så långt till Italien därifrån, när han har mamma och pappa och såna här saker.
Det gör ju han klokare om Hatem Ben Arfa.
Men det är en rätt låg ribba.
Men de är ju lite ändå på gränsen de två, så vet
finns det en ribba ens så ligger på marken typ. Man får typ stå på den för att trycka ner den lite också.
Ja, men det är inte så att man har sett Balotelli som den mest intelligenta.
Nej, det är så är det.
Nej, lite frågor hinner vi med. Bear Hellstream kallas på Twitter. Vilka allsvenska spelare kommer flytta på sig i sommar? Fredrik.
Kirpic.
Kingsley.
Bärkrot. Kingsley Sarfo. Bärkrot ryktas ju till Polen. Emil Salomonsson ryktas
ju. Bärkrot är ju på läkarundersökning.
Blev ju väldigt skevt så här. Bärkrot på väg till Polen när U21-landslaget är i Polen och spelar mästerskap. Men han är så här, fan, hur gammal är han egentligen?
Läkarundersökning där. Sen hade vi Emil Salomonsson. Det var något rykte om att han var på väg. Och sen var de dementi där också. Ja, vad finns det mer egentligen? På Sarfo och jag vet inte, på uppstuds med sådär.
Nej.
Det känns ju lite, förut kändes det ju mer som att man bara, oh, han kan dra,
Toivonen.
Han kan dra.
Toivonen.
Toivonen in, menar du? Toivonen in.
Du kan inte bolla upp det jävla ryktet igen.
Du sa ju på väg ut.
Det är liksom allsvenska som motsvarar till Benzema.
Nej, jag sa vilka svenska allsvenska spelare kommer flytta på sig i sommar. Det sa jag ju för sig.
Du ser Toivonen som en allsvensk spelare. Snacka om att nedvärdera honom. Det skulle han inte uppskatta.
I höst.
Sen kommer ju någon lämna eller någon kommer ju dra eller komma in i Malmö FF. Sen är frågan bara vem det är. Det är ju, alltså, det kan vara någon norrman, det kan vara Tobias Särna och sådär. Men det känns lite annorlunda i år tycker jag än vad det gjort förut. Vi hade Alexander Isak och Carlos Strandberg svara eller inte vara och sådär. Gustav Engvall blir väl en lång soppa i och med att han inlånar. Man vet ju aldrig vad som händer där och så.
Tinnerholm
är jag, just det.
Får vi väl se om det är någon som gör någon slags braksuccé i U21-EM, så kanske det kan hända något. Vilka allsvenska spelare har vi där då?
Melke, Olsson.
Precis.
Kristoffer Olsson. Sibicki har det. Han ska ju till United.
Ja, just det.
Kunna flytta på sig ändå.
Une Larsson kanske. Kajtoft. Sexigt.
Oerhört. Johannes Elving, Bakayoko till Chelsea måste väl bara gå igenom. Har ju pratat så länge.
Måste bara gå igenom.
Har ju pratat så länge om den här flyttryckningen. Jag fick lite skit på Twitter för att vi har pratat för lite Chelsea tydligen.
Man gör ju ingenting om jävlarna.
Det går ju
till och med ryktet om att Conte är så rasande att han ska avgå.
Det går lite trögt.
Men har ni inte diskuterat Diego Costa?
Jo, det har jag klart.
Ja, men det räcker väl.
Men Lukaku har vi väl räknat in redan.
Och Lukaku har vi räknat in. Det känns ju som han hade två alternativ. Det var United och Chelsea. United verkar väl lägga alla sina sådana pengar på Morata. Om inte nu Ronaldo då dyker upp förstås.
Men alltså, vad är det med Chelsea? De har den här säsongen när de vinner och allting känns så lugnt. Och sen kommer den här kaossäsongen, Mourinho får sparken. Sen kommer Conte in och så vinner man. Och sen börjar det nu igen. Alltså de här engelska klubbarna är helt sjuka. Alltså det kan aldrig vara riktigt så här harmoniskt och lugnt att bara flyta på. Alltså det är alltid den här maktkamp och spela in och ut och girigheten och massor med pengar. Och så bara snurrar det klubb till klubb. Så.
Fast Chelsea har ju ändå lugnat ner sig. Alltså kollar man transfermässigt så har ju de har ju börjat tjäna pengar snarare än lägga ut pengar. Så att...
Ja, men de pumpade ju rätt bra för några år sedan.
Ja, det kan man säga. Absolut. Ja, men du investerar ju när ditt företag är på väg upp och sen är du toppen.
Men det går ju i cykler så här klubbar. Och ett tag är det... Alltså Wenger Out har ju hängt i många år så att det är ingenting konstigt. Men annars brukar det.
Men man undrar om Abramovich liksom är en köp för det du säljer. För kille nu, för att det känns ju lite som om han har varit på väg åt det hållet, att de kanske måste sälja det och kosta innan de kan presentera Lukaku överhuvudtaget.
Vad händer med Mitchy då? Skulle han gå eller?
Jag tror han blir kvar. Han ville väl, han var lite sur efter säsongen.
Just nu ligger lågt, håller låg profil. Hade tagit på sig hela den här Lakers-dräkten som är så här full kit wanker och åkte runt i bilen.
Full kit wanker.
Tragiskt. Som en diskussion på redaktionen. Det var några som var i Polen och såg ut Shetlandslaget. Så var det en som vägrade en landslagströja på sig. Varför vägrade landslagströja? Ja, jag är vuxen. Ja, tyckte jag var bra.
Precis.
Någonstans där ligger det.
Min favorit är killarna som glider runt i målvaktströjor.
Ja, de har ändå respekt för.
Men alla drar ju. Jag sprang ju på Oxley när jag var på semester förra året.
Ja, och du var där.
Ja, jag var där. Ja. Men alla drar ju. Benten var ju på något gym som jag sökte leta upp också.
Så det är Leo och det är Ibiza. Det är de man varierar mellan. Eller Maldiverna där Nilsson Lindelöf nu firar sitt nya mångmiljonkontrakt.
Han var på bröllop heller med
Kagen. Ja, det var en Kagens bröllop. I Trosa. Det är Trosa eller Maldiverna. Det är som Leo och
Ibiza. Sen kommer det ut en ny Nike om dagen efter träning 060.
Nike running, det var, ja exakt. Och så kommer det någon lång artikel också om så här hårt tränar Lindelöf inför United grejen och så ligger Maja hans flickvän ut en bild och han sitter vid poolen samtidigt. Det tycker jag är jävligt bra.
Alexander Ådjärs Kolarov har ju en gyllene vänsterslägga men lär knappast få mycket speltid i City. Var bör han gå? Ja, vi har ju pratat lite grann om ytterbackar in till City. Det är klart att några ska ut.
När han spelar,
det är som att placera Sagna liksom.
Ja, när han spelar mittback också så ännu värre. Då har han inte många klubbar att gå till. Nej, jag vet. Ja, det är lite, det håller med. Det är Sagna verkligen. Alltså, det känns som en... mittenklubb PL.
Ja, om de är intresserade av att inte ha någonting utvecklingsbart där.
Nej, bara någon som kan dra lite bollar och skjuta lite. Ja, men alltså han känns för mig
det känns
jätteospännande.
Ja,
han fortsätter sin karriär.
Får göra vad han vill.
Taskigt, men
då släpper vi den då. Tack för den frågan, Alexander.
Ja, men det är bra.
Adam Fröberg skriver: vad händer med Riyad Mahrez i sommar? Lär flytta på sig men bör inte ha samma typ av intressenter som förra sommaren. Monaco kanske bollar han upp. Har ju pratat om Arsenal.
Ja, men vad känner ni kring han egentligen? Han hade den här säsongen när han var så sjukt bra, när hela det laget var bra. Och sen kommer den här säsongen när Leicester är Leicester. Och då är han, är det han då eller? Var det han vi såg förra året? Det var inte han vi såg för två år sedan. Hur bra är han egentligen?
Han var ju fortfarande faktiskt ganska bra i perioder även den här säsongen. Det leder ju rätt mycket av att dels att Vardy började skjuta utanför stolparna istället för innanför och att de förlorade mittfältet hela tiden när de inte hade en kanté.
Jo, men för att jag har flytten och att Leicester ska förstå att Leicester ska sälja honom för en vettig prissumma och sen har han en agent.
Han är ju billigare den här sommaren än förra.
Så för ett år sedan så ska du kunna göra affären med agenten och Leicester. Då undrar man lite, alltså vilken klubb vill betala de pengarna när de ser att, just det, förra säsongen var ju inte alls lika. Alltså han är ju rätt svår bedöma, anser jag.
Tränaren kommer loss. Alltså, det känns ju ändå som att de är skyldiga honom att sälja honom.
Jo,
där,
det,
där
men hur mycket kräver de och så vidare?
Ja. Jag tycker,
det känns som en lojalt gäng och sparka Ranieri i mitten utav
säsongen. Nej, men jag tror han kommer, sen tror jag också det här, just, ja men det är lätt att vara bra när laget är bra. Ja, mm. men flyttar han till ett bra lag då? Mm. Mm. Kanske han är briljant igen liksom.
Men det är inte så lätt för den klubben fantastisk. Som vill betala. Alltså det beror på hur mycket pengar man får, får betala ja, för. Men,
inte mycket mer än en halv miljard, det tror jag inte du behöver betala. Du kan nog få någon. Nej,
jag tror du får någon för ja, 300 miljoner, det tror jag.
Ja, 400. Ja, ja men någonstans där. Ja. Men i Arsenal tror jag, alltså, det beror ju på vad som händer med Özil och Sanchez. Men annars tycker jag det är en rätt vettig affär för dem. Monaco hade väl varit...
Ja, så Monaco har ju tappat en ja, det var ju det som Adam bollade upp här. De har ju redan tappat Bernardo Silva. Kommer antagligen tappa en eller två spelare till
i Monaco, det gillar jag. Det var en bra.
Det beror på vad som händer med lönemässigt där och vad de är beredda att ge och sådär.
Ja, men det känns som att den klubben passar honom, va?
Jo, men om han accepterar en lönenivå, de borde ju inte spränga banken för att få honom. Det känns
han behöver ju inte betala, skatt.
Så. Nej, så är det. Så det blir inte billigare så. Men, ja, men jag har alltid tyckt att Arsenal ska hugga på honom nu. Så att det varit vettig möjlighet.
Kanske lite angränsande då. Nils August undrar, vilken realistisk spelare skulle kunna fylla Cazorlas roll bäst i Arsenal? De har ju saknat honom sen han skadade sig och... inte lyckats fylla det där hålet med en riktigt spelfördelare där lite djupare i banan. Özil tar ju inte gärna det. Den joggingrundan ner till mittlinjen och hämta bollar. Det är klart att de skulle behöva en bra passningsfot därifrån. Sen, ja, det beror lite på hur Wenger ställer upp också förstås. Granit Xhaka och Coquelin och vad de har där på mitten. Ramsey fick väl en hel del speltid på slutet. Känns ju inte som att det är tillräckligt bra egentligen för Arsenal om de ska liksom studsa tillbaks, vara med och utmana om några toppplaceringar. Det känns som att de kanske behöver ha in en bättre fot där.
Det finns ju otroligt mycket potential på det här mittfältet, det kan man ju konstatera. Och Santi Cazorla är ju ja, i sina bästa stunder extremt viktig fas. Alltså, hur länge är han borta till? Han är väl, hur allvarlig var han skada?
Väldigt.
Är han borta så länge till nu?
Jag tror han är väl säkert, jag har inte stenkoll, men han är kanske tillbaks till, ja, till nästa säsong. Men då har han inte spelat fotboll på ett år liksom.
Jag menar alltså, om man ska in en sån
han är väl, spelare, hans kontrakt har ju dessutom gått ut. Ja. Och han har väl inte förlängt. Så att han är inte ens kvar i klubben.
Ja, då måste det ju värvas. Men vem värvar man dit? Och för vilka pengar? Alltså, det måste vara rätt mycket pengar för att hitta den typen av spelare.
Ja, de kan ju inte köpa den typen av spelare. Det är alltid Arsenal. Man sitter ju här varje år och borde växla upp den positionen och hitta en världsklassspelare. Ja, man kan inte köpa världsklassspelare. Det är därför de ska hugga Mahrez typer. Mm. En kille som kan bli hur värdefull som helst, men inte jättedyr och de faktiskt har möjlighet att få. Mm.
Men å andra sidan har de gjort det rätt många gånger.
Jo, men vad är alternativet då?
Ja, nej. Ja, jag funderar på den. Jag hittar ingen snabb lösning på det, så att...
Nej.
Rakitic.
Ja. Ja, för inte. Det hade ju varit...
om de hade möjlighet att få honom.
Det hade ju varit en kupp, om man säger så. Ja. Simon undrar, visst kan väl Virgil van Dijk till Liverpool fortfarande bli av om intresset återupptas framåt sista veckan? Det är väl mer en moralisk fråga det handlar om. Det är ju en grej att Southampton håller på att byta ägare. Och det vet man ju inte hur de resonerar. Ska de in och bygga på det här, då kanske de känner att ja, men den här killen måste vi ha kvar i vårt lagbygge. Eller så känner de, shit, här kan vi få alldeles mycket mer pengar än vad han är värd av en klubb som känner har lite dåligt samvete. Ja, det beror lite på hur de nya ägarna resonerar, men det är klart att de får inte, det vi pratar sig om igen då, 700 miljoner. Och jag menar, så mycket pengar är det ju ingen annan klubb som är beredd att betala. Så vill de casha in, så tror jag att Liverpool fortfarande finns där, fortfarande är intresserad, och tror att man kan ha överseende med tidigare oförrätter. Men vill de nya ägarna ha kvar honom, så tror jag inte att han kommer kunna bråka sig bort till Liverpool.
De har ju inte de ambitionerna i Premier League som andra klubbar har, så för mig är det en självklar sälj för de pengarna som de får från dem. Jag är helt övertygad av att samtidigt.
Jag tror dessutom att i den förhandlingspositionen de sitter nu, det är inte så att Liverpool kan säga, men vi vill nog bara betala 500 ändå alltså, nu liksom.
Nej, alltså det är bara, alltså, utan, för de pengarna är bara casha.
De kommer få betala det här hutlösa överpriset då efter att, det var kanske det var, en förhandlingstaktik från Southamptons sida för att få ut en.
Alltså, ja. Det tror inte jag, när du tvingar dem till en offentlig ursäkt, det är jävligt magstark förhandlingstaktik då, det tror jag inte på. Jag tror det konstiga är ju, alltså om de nu ska byta ägare, det så ska det gå ganska skyndsamt då, om de ska hinna få in de nya, de ska hinna lägga någon slags transferplaner för honom. Känns det snarare som de gamla då vill behålla truppen för att behålla värdet i klubben under försäljningen då, för att de sa ju bevisligen nej och de fäktar ju bort Liverpool så häftigt så att de uppenbarligen hotar med anmälan till FIFA. Mm. Och det var ju, det gör ju att Liverpool kan inte komma tillbaka, ja men Van Dijk vill gå, ja men försök igen då, så anmäler vi till FIFA, då är det kört för er liksom. Mm. Så då måste ju övertyga Southampton då, och om de då inte vill sälja för 700 miljoner, vilket de inte verkar vilja göra, då kan ju det bli lite knepigt. Det är inte så att de betalar en miljard från dem.
Nej, nej.
Så allt hänger ju i så fall, om det nu är så på ägarbytet, och att det skulle gå igenom på 2-3 månader nu, det vore ju alltså intressant, men det känns knepigt.
För 2 år sedan var det liksom, alltså var det ju typ folk som lyfte lite på ögonbrynen när alltså Malmö slog ut Celtic och den här försvararen lämnar Celtic för Premier League. Jag kommer inte ihåg vad de gav, men det var inte mycket.
Det var 8 miljoner pund kanske.
Och nu har han varit de pengarna. Det bevisar någonstans att Southampton, som vi har sett tidigare, är sjukt bra på att hitta spelare. Så att, alltså det är inget snack. Alltså sälj honom för de pengarna.
Han hade dessutom varit skadad sedan januari liksom, du vet.
Hej då, sälj, hitta någon ny. Alltså,
håller med.
Ja, det är inget snack. De pengarna är helt sjuka.
Och det tror jag också, att jag tror också att de känner, de är ju en säljande klubb. De vet, de känner, jag menar, kan de slå ett världsrekord för en mittback? Mm. Alltså han blir världens dyraste försvarare. Det är klart att de säljer, det tror jag också, men det kommer nog dröja, och jag tror att de vill lägga en hel del liksom så där. Det kan nog liksom, de vill nog låta Liverpool svettas rätt länge över det. Sen kommer de nog till slut komma fram till att, hörde ni, hade ni de där 700 miljonerna så är jag ner. Shit, klockan springer på här.
Maratonsändning!
Maratonsändning. Vi har fått en fråga från Fellaini Fanboy.
Han har det kämpigt.
Och han skrev till mig på Twitter förut då, att han, när jag skrev om Ronaldo, han tyckte att Ronaldo var så jävla överskattad. Han är inte bättre än Ashley Young. Han skulle inte tillföra någonting till Manchester United. Det tyckte jag var ett starkt inlägg i den debatten, framförallt när man kallar sig själv för Fellaini Fanboy.
Ungefär lite som synen på fotboll.
Kanske räknar in den som ett trollkonto då. Men han undrar ju, vart tror ni Fellaini hamnar om han lämnar? Han blir ju kvar.
Han är ju Mourinhos nummer 1. Det är den första han sätter ner på pappret.
Det är liksom, han är ju antingen startspelare i Manchester United eller liksom bänkspelare i någon andra liga liksom. Det är de två valen han har. Jag tror han är rätt nöjd där han sitter.
Han hade varit en supervärvning för det gamla Stoke annars. Men det finns ju inte riktigt kvar.
Tommy Pulis hade alltså,
shit, vilken kung han hade varit. Men han blir ju kvar. Mourinho älskar
honom. Han är nyttig, men man får ändå försvara honom med att han har varit viktig den här säsongen genom att rädda säsongen.
Vi gillar, kanske man skulle träna upp sin bolltouch lite också.
Men vi gillar ju håna honom för att han är en speciell. Men det, visst har han förtjänster. Det är ju inget
han har håret också.
Snack om saken.
Det är viktigt.
Mattias skriver, vad händer med Marcus Berg? Får vi se en incheckning på den spanska solkusten? Borja Baston är också aktuell för Malaga. Vem är bästa valet?
Nu är Berg, senast är väl att han ska till typ Förenade Arabemiraten och sånt där. Men det, de verkar ju själva helt ovetande som det, samtidigt som de skriver i media där borta att det är på gång. Så att någonting verkar konstigt där. Men...
en agentgrej.
Ja, förmodligen. Men han vill väl stanna om klubben bara lever upp till hans sportsliga.
Ja, det känns ju som att han mår jättebra i Grekland. Han verkar ha ett kanonliv där. Och efter den turbulensen han hade då i Hamburg, när han var den dyraste värvningen dit, och efter tiden i Kroningen som var trevlig, som var i PSV och hängde med Toivonen ett tag och sådär. Så det känns som att han verkligen har tryggheten där i Grekland. Så det ska nog mycket till om han ska flytta.
Framförallt nu om de ska ha in Baston då från Swansea, som ju var en flopp den här säsongen.
Ja, det kan man lugnt säga. Herregud alltså.
Han tillhörde väl Atletico Madrid, va?
Innan. Gjorde han det?
Jag tror det, men han var utlånad till en massa klubbar. Öste in målet typ så andra ligan och grejer i Spanien, och så kom han till Swansea och sen... jag vet inte ifall han gjorde några mål överhuvudtaget den här säsongen.
Eller två.
Men det kändes som att han var, det fanns lite prestige i den värvningen. Men... ja, alltså jag skulle väl rata Marcus Berg högre i sådana fall. Det skulle jag faktiskt göra.
Ja.
Ja, det är ju
så att Jag tror inte att den affären, om de värvar Baston, så tror jag inte att det går ut över en Marcus Berg-affär.
Real Zaragoza och Eibar gjorde han massa mål i.
Ja, just det, har han utlånad till.
Ja, ett mål i Swansea på 4 starter, 14 inhopp, 24 matcher på bänken.
Ja, det är ju ingen super säsong.
Nej, 548 minuter.
Men 24 bara tillbaka till La Liga, det är ju kanon.
Ja.
Nej, men det känns ju kanske inte heller som det kommer vara Malagas första val som striker, utan de kanske ska ha en till då. Marcus Berg kanske kan hitta ett trevligt liv i Malaga. Det kan man väl
Malaga
säga.
Malaga, det är nog trevligt. Ja. Det tror jag definitivt.
Så men heller Grekland.
Ja. Ja. Det ska bli lite kul att se hur den här balansen också blir, men vad som hamnar i de här mittenklubbarna i Spanien, sett till hur mycket kan mittenklubbarna i PL handla, och vad händer med de här italienska lagen som... Ja. Mm. Jag tror vi kommer få ett roligt fönster.
Onekligen, då har vi redan tycker jag väldigt spännande.
Ja. Man vill att det ska börja smälla till höger och vänster.
Ronaldo är fan ute och fäktar.
Jo,
det smäller med.
Ja, jo.
Mino Raiola håller presskonferenser. Kan det smälla med?
Fan, vilken cirkus det skulle sätta igång om Ronaldo första juli, bam.
Då får vi ju se något som vi inte upplevt. Hörrni, tack för att ni kom. Tack för att ni har lyssnat. Vi är såklart tillbaks om en vecka igen. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve it.